Jag ska läsa ur andra Korint, kapitel 4, vers 4-15. Ni kan hänga med här på projektorn. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringgränd. Rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma tros vissa ande som i skriften, där det står: jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet till Guds ära.
Då vill jag läsa texten för idag som är hämtad ifrån Johannesevangeliets 11:e kapitel. Guds ord ifrån Johannesevangeliets 11:e kapitel med början på vers 28. Och jag tror att vi också får texten här på skärmen så ni kan följa med. Och sedan gick Marta hem och kallade på sin syster Maria och sa: mästaren är här och kallar på dig. Och när Maria hörde det stred hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Och judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. Och när Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Och när Jesus såg hur hon grät och judarna hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta. Och han frågade: var har ni lagt honom? Och det sa: Herre, kom och se. Och Jesus föll i gråt. Och då sa judarna: se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövt dö? Och Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Och det var en klipphåla med en sten för öppningen. Och Jesus sa: ta bort stenen. Och den döde syster Marta sa då: Herre, han luktar redan. Det har ju gått 4 dagar. Och Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Och det tog bort stenen. Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa: Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Och själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla dem som står här. för att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa åt dem: gör honom fri och låt honom gå. Amen. Låt oss be. Tack Gud för ditt ord. Tack för evangeliets hälsning till oss rakt in i denna gudstjänst, in i våra liv. Herre, nu ber vi att du med din gode helige ande ska göra det till levande ord som får möta med oss in i våra liv där vi finns var och en. Tack Gud att du välsignar oss i gemenskapen, förkunnelsen och det vi delar tillsammans. I Jesu namn. Amen. Jag kommer ihåg när jag var barn och jag växte upp som tonåring hemma i Frista. Då var järnvägsstationen bemannad av en stins. Och en stins är ju en alldeles speciell person. Och som jag kommer ihåg så var det en väldigt trevlig stins vi hade där hemma. Och stinsen kunde ju svara på frågor som: när kommer tåget och när går nästa? Finns det några förseningar? Och så sålde han lite biljetter. Och så hade han ju en viktig uppgift till åtminstone. Det var att hålla koll på och ändra semaforerna ute vid järnvägsrälsen. Och ni vet de flesta av att semaforer, det är ju som vingar på en stolpe som då kan förändras i olika höjd och ge olika tecken. Johannes evangeliet har framförallt 7 semaforer. Tecken. Ja, grundordet är ju semeion, som vi har fått det svenska ordet semafor ifrån, som betyder just tecken. Och nu har vi läst ett av Jesu tecken. Och tecken är ju någonting som pekar mot någonting, ger en riktning som pekar utöver precis det som man bara själv uppfattar och representerar. Det lyfter och för blicken vidare. Och så är det med semaforen där vid järnvägsstationen. Den skulle ju göra så att lokföraren och tågpersonal förstod att nu är det här som gäller. Det pekar på det här sättet. Och så här ska vi gå vidare. Man kan ju fundera på olika sätt omkring det här med tecken. Och ibland blir vi så upptagna av tecknet i sig, så att vi kan glömma vad är det egentligen budskapet som ligger i själva tecknet. Och när jag funderar på det här så tänkte jag på hur det är när jag ska försöka köpa en blombukett till min fru Gunilla. Och det sker kanske inte så ofta som det borde ske. Och det är kanske flera av er som känner igen er och tänker att det borde jag ju köpt lite oftare. Och om det nu skulle vara så att jag går till blomsteraffären i Alingsås där vi bor, och så hjälper mig expediten att plocka ihop en vacker bukett. Och jag har ett särskilt syfte med det här. Jag vill uppmuntra min fru. Jag vill betyga mycket hon betyder för mig. Att jag älskar henne. Det kanske är en särskild bemärkelsedag. Det kan vara mycket som ligger i det här, va? Att jag köper en blombukett. Och så kommer jag hem och så räcker jag över den här buketten. Och Gunilla, hon kan mycket om blommor. Och om hon då genast säger: ja, det var ju den här sorten och den här sorten, och hur passar de ihop, och det var de här färgerna, och så hon kan namnen på dem, och hon funderar igen: vilken vas ska jag ha och var ska de stå någonstans, undrar om de kostade mycket. Ja, ni vet hur mycket man kan tänka, va? Och så känner jag: men jag hade ju ett syfte med det här, eller hur? Och hon har helt glömt det, det var upptagen med alla de andra tankarna. Och så kan det ju vara när det gäller tecken. Att vi blir så upptagna av själva tecknet så vi tappar vad är det egentligen för sammanhang. Vad är det djupare syftet? Vad pekar det här på? Och så kan vi i Johannesevangeliet läsa om 7 stycken särskilda tecken som Jesus gör. Och i slutet på Johannesevangeliet så står det så här i det 20:e kapitlet. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok, alltså i evangeliet, gjorde Jesus sina lärjungars åsyn. Men dessa är upptecknat för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Det är syftet med tecknet, eller hur? Att vi ska tro och ska ha liv i hans namn. Och så kan vi räkna upp en hel rad olika tecken. Första tecknet, det händer i Kana i Galileen. Där vatten blir till vin så att det räcker i överflöd. Och så kan vi läsa om ämbetsmannens son som var sjuk. Han som jobbade i hovet och kom till Jesus. Och han gick i tro på Jesu ord och hans son blev frisk. Det var det andra tecknet. Och så kan vi läsa om några fiskar och bröd som Jesus välsignade, och så räcker det till 1000. Och så var det också ett tecken. Och så kan vi fortsätta att benämna olika tecken som Jesus har gjort. Men det finns ett syfte med varje tecken. Och det är ju att peka på den möjligheten att Guds rike är mitt ibland er. Jag har kommit, säger Jesus, för att ni genom tro ska ha liv i mitt namn. Och i dagens predikotext så finns det ju också ett sammanhang, något som är före. Och det handlar ju om Lazarus som var svårt sjuk. Och hur man sände bud efter Jesus. Och man kommer dit och man säger: Herre, din vän Lazarus är sjuk. Och när man läser texten så ser man att Jesus verkar inte ha speciellt bråttom. Han för lite samtal med människor runt omkring och dagarna går. Och till slut då så kommer han hem till dem. Och så står det så här att när Jesus kom fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Och Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem med sorgen över brodern. Och när Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Och i det här sammanhanget så finns det ett nyckelord. För hela, kan jag säga, nästan Johannesevangeliet. Och det är en minnesvers som flera av er kommer ihåg. Från Johannesevangeliets 11:e kapitel och vers 24 och 25. Och då sa Jesus till Marta: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och det är väl som Jakob läste i början här ifrån Paulus. Om det här spänningsfältet som vi lever i. Mellan döden och livet. Och vi finns på någonstans på den här linjen, om vi nu kallar det så. Det här spänningsfältet. Mellan döden och livet. Och ibland blir det väldigt påtagligt för oss. Och här sitter vi med så många olika erfarenheter av livet. Av glädjen, av tillförsikten, av möjligheter och hopp. Men också av det som hör döden till, av sorg, av lidande, av sånt som har gått i djupet av våra liv. Och här sitter vi och vi bör inte jämföra våra liv med varandra. Vi gör var och en vår egen livsresa och vandring. Men någonstans där är vi ju i detta spänningsfält. Mellan död och liv. Och ibland blir frågorna om lidandet, om svårigheterna, det blir så påtagligt. Jag bär med mig många händelser och berättelser från denna församling, från denna plats. Mycket som jag kan, så att säga, återkalla i mitt minne. Och en av de händelserna ligger 20 år tillbaka. Om en dryg månad så är det precis 20 år sedan. Det är fredag förmiddag. Ganska tidigt på förmiddagen. Jag går där hemma på Bratt och Kärlsvägen vid radhuset. Funderar över helgen, tror jag en del. Det är alla helgorna helg. Vi ska ha gudstjänst. Vi ska tända ljus och allt det här. Och så ringer det ganska tidigt där på morgonen en pastorskollega som heter Peter Karlsson, som är pastor i Redbergskyrkan i Göteborg. Och säger han till mig: Urban, jag vet inte om du har hört, men det har ju varit en stor brand i Göteborg. Och jag hade väl inte hört så mycket på morgonen, inte haft på nyheterna direkt. Och säger Peter: nu vill man att präster och pastorer ska komma in och samverka med polisen i Göteborg. Och undrar, har du möjlighet att vara med? Jag bytte om och så åkte in till polishuset. Och vi kom upp till den övre våningen på polishuset. En stor konferenssal som har gjort som en sambandscentral. Och det var väl väldigt få av oss som egentligen visste vad vi skulle vara med om. Men det var ju några märkliga dygn. Där alla de här frågorna om livet, och döden och lidandet och katastrofen kommer från nära. När 63 stycken ungdomar brann in i den så kallade diskoteksbranden. Hundratals skadades. Det var en ganska kaotiska dygn, kan man nog säga, här i Göteborg. Men också för oss då som fick vara med lite mer närmare och göra resor tillsammans när vi delades upp i mindre grupper. En polis, en präst, två poliser, kanske en präst eller pastor, för att då söka upp anhöriga, familjer till dessa ungdomar. Det fanns ingen riktig bild, vilka var de egentligen, hur många var de? Det var mycket som var väldigt oklart i början, men det vi visste åkte vi på. Och så reste vi runt här i Göteborg på olika platser för att söka upp familjer, sitta ner i samtal och ge dödsbud. Och så var vi i Salgrenska, och där samlades ju hundratals och åter hundratals människor. Så man fick sätta in polisbevakning för att inte man skulle se riktigt storma sjukhuset. Och jag minns ett särskilt tillfälle där, för vi fick föra mig in i visningsrummet undan för undan med anhöriga och föräldrar. Jag stod utanför med en pappa efter visningen. Och så höll vi om varandra. Och han var muslim och jag är kristen och pastor. Och då säger man inte så mycket. Men bara håller om varandra. Och någonstans hade jag med mig detta, att det jag kan förmedla, det är närvaro. Av mig själv, men också av någonting som är större. Jag kan inte sätta ord på det här, jag kan inte förklara det. Det finns ingen anledning att föra något samtal, utan att bara vara nära. Att omsluta och innesluta i den närvaron. Och det är väl just så i det som är våra liv och det som är det spänningsfältet. Det är där Kristus vill komma med sin närvaro. Också i den här bibeltexten idag så finns det många frågor. Varför kom du inte med en gång, Jesus? Var var du någonstans egentligen? Och Marta säger till Jesus: Herre, hade du varit här så hade inte min bror dött. Men Jesus svarar aldrig på det. Utan han är där nu. Han är närvarande. Och i den här berättelsen, som är ett tecken på någonting större, så är det ju tecknet på att livet vann. Dess namn är Jesus. Det är ju så vi sjunger i en påsksalm. Att döden har inte sista ordet, utan livet. Och att den här händelsen pekar också fram inför det som ska hända med Jesus själv. Han ska också läggas i graven. Han ska också vara död, men stenen ska rullas undan och han är uppstånden och levande. Det som hände med Lazarus är ett tecken på någonting större, om att Guds rike har brutit in. Därför att Jesus är hos oss. Han är här. Och det är väl evangeliet en vanlig söndag här i kyrkan i Sävedalen. Att han är här. Därför att vi bekänner honom som en uppstånd och levande Herren. Han är här. Och jag tänker att vi behöver komma till gudstjänst bland annat för att vi ska skärpa trons blick. I gemenskapen, när vi lyssnar till sångerna, delar lovsången, när vi läser Guds ord, när vi ber tillsammans och bryter bröd och vin och delar nattvardens skålor, så hjälper det oss att skärpa blicken. Det är väl därför vi är här, vänner. På nytt igen säger Jesus, du är inte långt borta från mitt liv, där jag finns, utan du är här. Det är evangelium. Och därför att Jesus är här så får vi komma honom till mötes. Och den här texten som jag läste som predikotext, den börjar ju med orden där Martin där går hem till Maria och så säger hon med en viskande stämma nästan: Mästaren är här och kallar på dig. Och det kan ju ske precis nu in i ditt liv, att du erfar Jesus, du är här och så kallar du på mig. Och så får du säga: Herre, här är jag. Det här är mitt liv. Där jag finns i spänningsfältet mellan liv och död. Det är mitt liv. Och så säger Jesus, jag är här. Och så kallar han på dig. Mästaren är här. Och kallar på dig. Amen.